When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och till avsnitt 226, där jag nu gästas av Maha Boseid, som är affärsutvecklingschef på Polarium. Och de utvecklar energilagringslösningar baserat på litiumjonbatterier och som ligger helt rätt i tiden för att skapa hållbara energisystem. Maha har lång internationell erfarenhet från att ha arbetat som ledare inom inköp och försäljning för Ericsson i Sverige, England, Malaysia och Förenade Arabemiraten. Maha har blivit prisat för sitt ledarskap och bland annat fått utmärkelse som Leader of the Year by SIPS och har utsetts till en av Sveriges framtida kvinnliga ledare och med på listan över Sveriges mäktigaste kvinnor i år. Maha föddes i Libanon under inbördeskriget och kom till Sverige som femåring. Och vi kommer att få höra om hennes bakgrund, drivkraft och livsresa. Men det här är framförallt ett avsnitt om ledarskap och hur det kan förändra världen. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gjorde möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 226 med min gäst Maha Boseid och jag heter Eva Ekedal. Maha Boseid, välkommen till Karriärpodden.
Tack snälla Eva, kul att vara här.
Nu är du här hos mig och det är så häftigt när man liksom börjar studera din resa och inser att du syns ju väldigt mycket nu på svenska scener och sammanhang och poddar och annat och pratar om framförallt om hållbarhet och det ni sysslar med på Polarium.
Ja, det stämmer. Och det är för att alltså jag tycker jag har hamnat i en sån fantastisk industri, fantastisk bolag. Och det är helt rätt i tiden, så det känns jättekul att få komma ut och berätta om det.
Ja, men nu, du har inte berättat så mycket om dig själv. Och då Nej. Vet ju du nu att vad gör man i Karriärpodden?
Ja. Ja,
där pratar man om sig själv helt plötsligt också, i kombination med vad man håller på med.
Just det. Ja, det ska bli trevligt att göra det också.
Men det är ju verkligen inte lång stund sedan du flyttade hem till Sverige.
Nej, det var faktiskt för... Och det uppmärksammade jag när jag fick min sån här career anniversary-notifikation på LinkedIn för några dagar sedan. 1 april, då har jag varit här exakt ett år faktiskt.
Aha.
Det har gått otroligt fort tycker jag ändå, men det är kort tid i sammanhanget. Jag har hunnit med en del, men det har gått väldigt fort.
Ja, och vi kommer ju gå igenom det här nu såklart och höra, men det är massor med olika länder och en lång karriär på Ericsson bland annat.
Mm.
Men du, Vi måste börja från början. Mm. Det blir så förvirrat annars. Jag blir så snurrig. Så vi måste börja från början. Vem är Maha?
Ja.
Från
allra första början. Jag föddes 1983 i Libanon. Och jag har väl inte den mest fantastiska barndomshistorien att berätta. Men den är ju lite speciell. Jag föddes under inbördeskriget i Libanon. Och det var lite kul, jag berättade för dig lite där när vi sågs precis. Och jag föddes egentligen den 15 juli, fick jag reda på ganska sent i mitt liv. För jag är registrerad som född den 26 juli. Och det är anledningen till den differensen där i antal dagar. Det är för att när jag föddes så det var lite kaotiskt där under kriget. Så att man registrerades inte direkt på sjukhuset, utan min farfar fick åka iväg till någon notaris publicus eller liknande och göra den här registreringen. Och då kom ingen ihåg när jag föddes. Så då satte de den dagen som han var där. Och det blev 26 juli.
Ja.
Men där fick jag reda på ganska sent. Så jag har alltid gått och trott att jag är ett lejon. För det är ju stjärntecknet för 26 juli.
Ja.
Men sen insåg jag då rätt sen att jag är en kräfta egentligen.
Jaha.
Och det gjorde en ganska stor skillnad för mig mentalt. För jag... En kräfta är ju ganska känslig som person.
Ja.
Väldigt familjeriktad och sådär. Men det är...
Och vilket känner du dig mest hemma i då?
Ja, men faktiskt kräfta. Ja. Men jag kan säga att jag vill tro att jag har bäst av båda. Men det...
Du kanske fick lite av båda då?
Kanske. Ja, det kanske blev så.
Men du, alltså, okej, så att du, med tanke på det som händer i omvärlden nu då, så kan du spegla en del här?
Ja, det kan jag, för när jag var, och vi bodde rätt bra, mina båda föräldrar var entreprenörer, bodde i Beirut, mamma ägde en liten affär, pappa körde lastbil med grus fram och tillbaka till olika byggprojekt. Och sen då, när jag var 5, då blev faktiskt vårt hus sprängt i kriget, och även min pappas lastbil, och han fick skottskador i benen och tappade hörseln i ena sidan, och det blev väldigt tufft för oss, och så att och vi hade liksom inget kvar där hemma, så mamma sålde allt sitt guld, gav pengarna till en person då som skulle få oss att fly landet och till något bättre ställe. Så vi packade våra väskor, och där kom jag väl ihåg och åkte iväg och sa hej då till familjen. Och det var rätt tuffa dagar. Och den här resan höll på ganska länge. Jag kommer ihåg att det var, om inte flera veckor, så i alla fall flera dagar. Och både med flyg och båt och buss. Och vi var på väg till Kanada. Det var planen, okay. Fick jag reda på efteråt.
Men sen, hur gammal var du då?
Då var jag 5 år.
5 år, ja.
Men sen någonstans i södra Europa så var det någon som ställde frågan till mina föräldrar. Varför åker ni inte till Sverige? Och min mamma bara, vad är Sverige? Liksom det är ett land uppe i norr med väldigt trevliga människor. De kommer nog ta hand om er. Och så blev det. Så vi vände kurs och åkte norrut. Och kom in till Malmö faktiskt. Jag kommer ihåg att det var nyår 89. För vi såg fyrverkerierna från båten. Och så kom vi, landade vi i Sverige. Och så det var min resa in. Och där började äventyret.
Så...
Ja, verkligen.
Uh-huh. Kände ni inga här andra
Nej,
släktingar?
Ingen. Vi hade inga släktingar. Det är många libaneser som bor utomlands idag. 10 miljoner och 4 i Libanon. Men de flesta bor i Latinamerika, Brasilien, Afrika, USA, Kanada. Inte så där jättemånga i Sverige, inte sådana som vi. Nu har det blivit lite fler, men vi har ingen familj i Sverige.
Men det var så många som flydde då under inbördeskriget?
Ja, många som flydde.
Ja. Så att, vad tänker du om världsläget och det som händer?
Jag tycker det är tragiskt. Och jag har haft kollegor och vänner som har sagt att jag vill inte vara med om ett andra krig i mitt liv. Det räcker så, och det är hemskt att se... Andra behöver genom det. Jag skulle aldrig önska min värsta fiende att se det. Nej. Vi såg under de åren.
Sitter det där kvar hos dig så att det kommer upp nu?
Ja, men det gör det. Och jag undviker faktiskt att läsa sådana sad stories. Det är inte jag känner att jag kan påverka direkt. För annars får jag verkligen en sån känsla av att jag vill göra någonting åt det här.
Mm.
Ja, jag försöker göra det på mitt sätt.
Ja. Mm. Ja, men det är ju... Jag kan tänka mig att ni har varit med om, men också de äldre som har varit med om när det var andra världskriget och som fortfarande kan liksom verkligen minnas de här hemska scenerna som uppspelar sig igen.
Ja, ja.
Ja, det är fruktansvärt. Men du, Vi måste ju höra, vad hände då när du kom till Malmö?
Ja, vad hände? Först bodde vi då i den här båten ett tag. För de skulle hitta en flyktingförläggning för oss att bo på. Och det, efter några dagar så fick vi åka då till ett ställe som heter Sommarvik. Mm. Och det här var då egentligen ett turistställe då i Sverige, någonstans i Värmland. Men det här var ju mitt i vintern, så det var ju inga turister då, utan det var mycket kallt. Snö och det var väldigt kallt, det kommer jag ihåg. Och vi fick bo i en husvagn, för det fanns många husvagnar där. Så jag och min mamma och pappa och äldre bror då, vi var 4 stycken, vi bodde i den där husvagnen då i 6 månader. Och jag kommer ihåg att vi fick gå in i restaurangen och äta tillsammans, vi blev vaccinerade. Vi förstod ju inte svenska på den tiden, så det var väldigt svårt att förstå, men följde egentligen med strömmen och gjorde som vi blev tillsagda, och folk var ju jättesnälla. Jag kommer ihåg att en av de bästa, absolut bästa människorna vi träffade i vårt liv hette Astrid. Astrid och Axel, och tillsammans med Astrids syster Ingrid, de kom och åkte runt på det här flyktingförläggningen och gav kläder och liksom leksaker till barn, och vi stod där och tittade på. Så de kom fram till oss och sa, vill inte du ha en björn? Så fick jag en nallebjörn, kommer jag ihåg. Kommer jag aldrig glömma. Och vi blev så tajta med det här. De lärde oss svenska, de hämtade lexikon till min mamma så de kunde översätta liksom. Och hade faktiskt kontakt med dem ända in till sina sista dagar när de gick bort.
Men gud, det blev som en extra släkt.
Ja, det blev en extra. Vi kallade henne mamma Astrid. Och det heter hon fortfarande för mig. För mig var det mamma Astrid. Hon var helt underbar.
Och då tänker jag på de som kommer hit nu. Alltså vad vi skulle kunna göra. Bara att finnas där som en extra släktingfamilj på något sätt. Ja, kan ju göra mycket.
Verkligen. Jättemycket. Ja. Och liksom skapa minnen för livet och en tacksamhet som man också gärna vill dela med sig av till andra sen. För om det var det, något som gjorde skillnad, det var ju inte var vi bodde, hur vi bodde och vad vi åt. Alltså det var ju människorna vi träffade liksom, och vilken impact de gjorde på oss då. För det är något jag har fört med mig hela mitt liv då, ända sedan den händelsen, att allt handlar om att ge. Ju mer du ger, desto mer får du tillbaka.
Så enkelt är det. Boomerang-effekten.
Liksom. Ja, precis. Ja. Så och sen efter de 6 månaderna så flyttade vi runt. Det var många andra flyktingförläggningar. Och vi åkte till Vara och vi bodde lite olika. Och sen, efter mycket, mycket flyttandes då, runt om i Sverige, så hamnade vi i Örebro. Och där växte jag upp.
Men Örebro, men det hörs ju inte på din
Nej, det är jag glad för. Många som säger det. Men där gick jag grundskola och gymnasiet.
Hur var den perioden för dig?
Ja, nej, men den var väl någorlunda normal, höll jag på att säga. Jag har ju alltid varit extremt fokuserad på studier. Och det kommer jag inte heller glömma, den dagen jag bestämde mig, för jag har alltid varit extremt målmedveten. Och det var jag redan i Libanon, för det var viktigt för mig att komma hem med en stjärna på pannan, för man fick så här klistermärkestjärna om jag var duktig under dagen. Och det ville jag alltid visa upp för mamma och pappa när jag kom hem, att jag hade fått en stjärna. Så när jag kom till Sverige så insåg jag, här är ett språk jag inte kan, jag vill inte gå i en invandrarklass. Jag vet inte varför jag fick för mig det när jag var 6 år gammal, att det var liksom, det var någonting dåligt, jag ska gå i en svensk klass. Som alla andra liksom, bra elever.
Fanns någon längtan där att bli svensk?
Ja, eller? Liksom att få tillhöra och vara lika bra. Om inte bättre än de andra. Liksom. Och så att jag lärde mig svenska extremt fort och slapp faktiskt gå i en... Så att jag har aldrig gått om någon klass.
Nej.
Så jag fick direkt börja första klass. Och det är något jag var väldigt glad för och stolt över när jag var liten. Och på den vägen var det sen under hela skoltiden. Jag, liksom, det var viktigt för mig att ha högre betyg. Och det är också mycket präglas lite av det sätt som mamma uppfostrat oss. Man ska alltid kämpa. Liksom.
Men det där hör man ju från, tycker jag att jag har hört från flera som inte är födda i Sverige. Att det blir något sånt här, vi måste vara lite bättre än de här för att man ska lyckas på något sätt.
För min mamma tror jag det handlar mycket om att hon fick aldrig chansen att, för varken mamma eller pappa är högskoleutbildade, pappa gick inte ens ut grundskolan liksom. Så att för henne var det viktigt att vi skulle få ett bättre liv än de fick. Och vi hade ju möjligheten, och är man då serverad en sån möjlighet enligt henne, då är man ju,
ska man ta
då
den?
Ska man ju ta den. Mm. Då är man ju dum om man inte, så att, det ska man vara tacksam för. För det första att man ens får den möjlighet, för det är inte alla som får. Så jag har ju alltid liksom...
Men fick de jobb och sådär, dina föräldrar då?
Ja, pappa kunde aldrig riktigt integrera sig i samhället, så han flyttade faktiskt tillbaka.
Och
lämnade oss när mina syskon var väldigt små, så att mamma uppfostrade oss själva, 4 barn. Men min mamma har verkligen kämpat på, och hon städade på ålderdomshem i början. Men sen bestämde hon sig för att hon skulle göra någonting bra liksom. Så hon, trots då som sagt 4 barn som hon uppfostrade själv, så utbildade hon sig till busschaufför. Och hon var den första busschauffören i Örebro som var invandrare, kvinna, invandrare.
Mm.
Och dessutom med slöja, för vi är muslimer och hon hade slöja på sig på den tiden. Och jag kommer ihåg hur stolt jag var över henne, för att hon verkligen gjorde det där. För att det innebar att hon på dagarna liksom var på sitt jobb, på eftermiddag kom hem, lagade mat, tog hand om oss, och sen på kvällarna och natten så kunde jag gå upp och på natten och se att hon satt där med kartor utspridda över golvet och försökte lära sig alla gatunamnen. För det måste man kunna då om man skulle bli busschaufför.
Ja, precis.
Så hon verkligen, och hon kunde sitta och gråta på nätet, för det var ju tufft liksom. Hon jobbade många timmar, men gav ändå inte upp. Och,
gud vad coolt.
Ja, hon var en förebild.
En förebild, jag tänkte säga.
Stor förebild.
Ja, vad häftigt. Varit. Vad hände med dina syskon? Blev de också akademiker?
Absolut. Alla vi pluggade allihopa på Linköpings universitet. Ja. Det var liksom ett rullande band.
Ja.
Så att vi efter Örebro då, så åkte min äldsta bror till Linköping och läste. Och då tänkte mamma att okej, men då kan väl alla läsa där. Och så flyttade väl jag också, för vi håller ihop som familj.
Mm.
Så vi alla läste, 3 av oss läste civilingenjör, industriell ekonomi i Linköping. Och den ena då, min älskade lilla syster som ska vara lite rebellisk, hon skulle göra någonting annat. Hon blev ekonom.
Åh, jätterebell.
Också på Linköpings universitet. Så att det var,
Och där gjorde ju du redan där succé, kan man säga då. Eller?
Ja, men det gick bra.
Nu har jag lyckats luska fram här att du blev så här årets utsedd till årets kvinnliga alumni och massa grejer.
Precis. Mm. Ja, det var faktiskt årets alumn utan att bara vara kvinna.
Nej,
men den för en gångs skull.
Ja, det var ju bra. Felsägna mig där.
Men det gick bra. Jag läste industriell ekonomi internationell, för jag har alltid älskat liksom den här internationella tweaken. Så jag läste franska som inriktning och gjorde ett utlandsår i Frankrike, i Grenoble, södra Frankrike, och lärde mig åka skidor faktiskt det året. Men jag har alltid varit nyfiken, så jag har ju liksom tyckt om att läsa, även om ibland hade jag önskat, jag kommer ihåg när de satt och pluggade och ville gå ut och göra någonting annat och hjälpa min mamma. Liksom. Jag såg ju hur mycket hon kämpade och bara, nej, du ska tillbaka och plugga. Jag vill inte ha någon hjälp, jag fixar det här själv. Liksom. Så det var alltid liksom, jag spenderade många timmar framför böckerna, det gjorde jag.
Mm.
Det blev inte så mycket annat.
Nej.
Men jag ville ju liksom ge tillbaka. Så att,
det var inget vilt studentliv alltså?
Nej, verkligen inte. Jag var nog inte den som sågs på något studentparty.
Nej.
Och det kanske jag borde ha gjort då, men så blev det inte för mig.
Nej. Och sen blev det, vad då för någonting direkt efter studierna?
Så direkt efter studierna tänkte jag, okej, hur ska jag kickstarta snabbt så jag kommer igång här med jobb? Och jag ville ju så mycket, jag var ju verkligen törstig efter att få jobba liksom. Och ge både till mamma liksom och få erfarenheter. Men, så jag sökte faktiskt bara traineeprogram.
Mm.
Och sökte bland annat Scanias traineeprogram, kom inte in på det. Men sökte också traineeprogram till Luftfartsverket.
Mm.
Och det som är typ Swedavia idag, Arlanda flygplats. Och den kom jag ut på.
Mm.
Och då tänkte jag också så här, naiv student som aldrig liksom har tänkt långsiktigt liksom på vad man ska. Men jag tänkte så här, om jag jobbar på en flygplats, då kanske jag får gå ut och resa. Mm. Och det vill jag ju
just
så gärna.
Just det, för det var den där längtan ut också.
Längtan efter att få resa och jobba internationellt. Så jag började där och efter 2 år så insåg jag att nej, men här får man ju inte resa. Det blev bara jobbigt, för att det blev nästan frustrerande, för jag såg alla andra resa.
Ja,
men jag fick sitta på kontoret, så att då var det dags för mig att göra något annat. Och då fick jag faktiskt ett brev hem från Nova om att de sökte personer till Ericsson, till Accelerate-programmet. Och den sökte jag. Och efter 6 månaders process där kom jag in där.
Just det.
Och då började jag få jobba internationellt.
Ja, som jag hade och då började ju en lång och härlig karriär på Ericsson. Ja. Eller härlig vet jag inte. Men den ser ju härlig ut när man tittar. För det har ju varit... Alltså, jag vet inte om vi kan gå igenom allt, men du har ju pendlat mellan olika länder här.
Mm.
England, Dubai och Malaysia. Och...
Ja, det var en fantastisk start då på det hela. För jag gjorde mina 6 första månader i Sverige i ett varulager faktiskt i Borås med Ericsson. Och sen åkte jag direkt ut då åkte jag till Malaysia. Och jobbade som projektledare där för att bygga en finanshubb. Och sen blev det Dubai och där skulle jag jobba med försäljning. För jag hade en känsla av att jag ville jobba kommersiellt.
Ja.
Och det kanske är lite så här, det brukar folk säga. Ja, men du är libanes, ni är alla entreprenörer och affärsmänniskor. Det kanske ligger en viss sanning i det. För att mina föräldrar var ju båda entreprenörer. Och jag har alltid älskat att förhandla liksom, och stänga en bra deal.
Okej, det är den där affärsådran.
Ja, exakt. Så jag tänkte att då ska jag testa på att sälja. Och det gjorde jag, och det älskade jag. Och sen fick jag då mellan de där rotationerna så gifte vi oss, jag och min man.
Också är från Libanon.
Ja, han är också från Libanon. Vi träffades faktiskt i Libanon och han åkte till Sverige för att vara med mig. Man gjorde sin masterexamen på KTH.
Mm.
Och vi fick ett första barn, Thea. Och hon var 6 månader när vi åkte ut igen, för det där... fortsatte då det här internationella jobbet. Och jag åkte till England. Vi åkte till England tillsammans, alla tre.
Mm.
Jag fortsatte jobba med försäljning, som jag tyckte var otroligt kul. Och sen fick jag frågan från min första chef på Ericsson om jag ville jobba med inköp. Och då tänkte jag, men det är ju också kommersiellt. Liksom. Man får stänga deal. Fast det går mycket fortare, för det är kortare cykler i inköpen vad det är på säljsidan.
Och mycket förhandlingar.
Mycket förhandlingar. Mm. Många, och just i det här fallet då visade sig sen, det blev 3000 leverantörer. Så att det var som sagt, det var extremt mycket utåtriktat. Mycket liksom, förhandlingar och mycket kontrakt och mycket affärer. Liksom. Alltså, det var ju riktigt roligt. Men så då fick jag den frågan och så åkte vi jag åkte tillbaka till Dubai då efter det och jobbade med inköp.
Men första ledarjobbet har inte kommit än nu då?
Första ledarjobbet kom precis då faktiskt, för det var lite också en av anledningarna att jag lämnade mitt jobb på England med försäljning, för jag behövde ta min första chefsroll. Och jag kände att jag har alltid haft känslan också att jag har alltid tagit stort ansvar sedan jag var liten. Och jag tycker om det ansvaret. Mm. Och jag älskar att jobba med människor. Jag har alltid varit en människoperson. Och också att få leda. Liksom. Det fanns en längtan över att få leda. Mm. Så
då blev det head of sourcing där?
Ja, då blev det head of sourcing. Mm. Och då var jag ansvarig för Gulfområdet. Initialt med ett litet team på 10 personer. Men... redan efter ett år då, och då fick jag mitt andra barn då, Adam, men när han var 3 månader så blev jag tillfrågad om jag ville ta min chefsjobb.
Det var roligt att ha fått de här nya möjligheterna när barnen har varit väldigt små.
Ja, när barnen var väldigt, väldigt små, precis. På den tiden var det liksom, då var det ganska tufft, för jag spenderade bara 6 månader med Thea hemma. Och lite också taktiskt tänkte jag då när jag var i England, för jag ville ju spendera mer tid. Jag hade ingen bra balans i livet alls. Jag reste väldigt mycket. Och jag kände att om jag ska vara den mamma jag vill vara för mina barn och inte ångra det sen. För jag tänker ofta väldigt långt framåt. Hur kommer jag att tänka på det här i framtiden? Kommer jag ångra att jag inte tog den tiden med barnen? Mm. Och det kände jag då när jag var i England att jag skulle göra för Thea. Och jag ville ha ett andra barn. Jag ville ha 2 barn. Så... Och det kunde jag inte skaffa mig i Europa, kände jag. Utan då måste jag åka till någonstans där jag kan få den supporten runt omkring mig. Så att jag kan delegera det som inte... Ja, exakt. Mm. Delegera det som inte adderar värde i mitt liv. Till att verkligen fokusera på jobbet som jag älskar. Och på familjen som jag också älskar. Så det var att få ihop dem två.
Det här är ju så bra att vi pratar om det här. Går det att göra en sån ledarkarriär och vara en... småbarns mamma samtidigt?
Ja, det gör absolut. Mm. Det går.
Och det bör gå i Sverige också.
Det bör gå i Sverige. Det börjar, och det ska jag berätta sen liksom, hur man gör det. Men jag tänker kring livet, kan man säga, och fritid och familj. Precis som jag tänker på jobbet. Det är en utmaning. Hur löser vi den? Det blir liksom ett projekt. Hur delar vi in den då? Bryter ner den till aktiviteter och säkerställer att vi kommer i mål med det vi vill. Och för mig var det så här, okej. jag vill fortsätta jobba, jag vill jobba mer än vad jag gör, jag älskar det.
Mm.
Jag vill ha ett större team, ett större ansvar, och jag vill ha en större familj. Och jag vill spendera mer tid med den här familjen. Okej, hur kan jag få till det?
Mm.
Och då var det liksom, då kom det upp för mig att ja, men en grej är att ja, men jag spenderar ungefär 20-30% av min tid med att städa. Jag tycker om när det är jätterent runt omkring, men det är superviktigt för mig.
Uh-huh.
Så jag städar mycket. Och laga mat och du vet, göra sådana här sysslor som kanske egentligen inte... Jag får inte så mycket ut av det, och jag känner inte att jag gör världen till en bättre plats. Och det tar bara tid liksom. Så delegera så mycket som möjligt. Och det gjorde jag redan faktiskt innan jag fick barn med städningen hemma. Nu gör ju alla det, så det är inga konstigheter. Men jag tänkte, om jag åker till Dubai, då har jag en barnflicka. Och det blev faktiskt, jag fick ju en assistent också, en sekreterare som tog hand om allt det administrativa liksom i livet. För det är ju ganska mycket sånt som ska hanteras med fakturor, och det är liksom födelsedagar att hålla koll på, det är inköp som ska göras. Och allt det kan man faktiskt delegera, i alla fall i Dubai.
Ja.
Så att jag hade en chaufför och en sekreterare och en barnflicka.
Oh,
så att det enda jag behövde göra egentligen, det var att jobba och spendera tid med barnen.
Mm.
Och det var fantastiskt. För mig var det work-life balance. Sen kanske andra, liksom, det kanske ser ut annorlunda för andra. Andra kanske tycker det är work-life balance att få stå och baka. Och liksom...
Ja, precis. Det där är ju... Men jag tror att det finns lite krampartad liksom, grej med det här hos många av oss kvinnor. Att man vill liksom både vara den där bullbakande, härliga mamman som är hemma hela tiden. Och man vill vara karriärkvinna. Därför att jag tycker att vi ändå kan... Jag har någon grej om att, det säger ju alla som har varit med här också, att vi måste ju släppa då liksom. Mm. Det går ju inte att vara perfekt, då får man köpa färdiga bullar och man får liksom,
ja.
Och det är ju en kompromiss, men jag tycker också att det är så här, vi måste prata om, det var en av mina före detta premium-tjejer som är med i Women for Leaders som sa att vi måste göra det här med att vara karriärmamma lite sexigare, sa hon. Och det tyckte jag var så himla bra.
Mm.
För det är ju så här, man behöver inte vara influencer-mamma, utan man kan vara en influencer-karriärkvinna och ha ett bra familjeliv.
Ja, vet du vad, Eva, jag tänker ofta på det där, för det är ofta folk som säger, du får kompromissa. Och jag bara, nej, jag vill inte kompromissa. Varför måste jag, om det finns sätt att göra det på? Och typiskt en sån grej har varit för mig faktiskt, och det här kan låta lite roligt, städningen hemma.
Mm.
Jag mår inte bra av att det är liksom, skitigt liksom, och det är oreda. Och det är jätteviktigt för mig att kläderna i garderoben är perfekt. Liksom. Ja, men för då har jag ett lugn i mig själv, för det är så mycket kaos ändå i huvudet.
Mm.
Runt omkring mig måste det finnas ett lugn, liksom, en harmoni. Och det får jag genom ett städat hus. Och då får jag bara se till att få det gjort på något annat sätt om inte jag själv hinner med det. Och för mig har det varit, nu har jag ju skaffat, sen jag kom till Sverige så insåg jag, för att då fick jag verkligen ovanpå min energi lägga på ännu mer liksom, kraft för att hålla allt det, liksom, hålla den standard jag är van vid. Tills jag insåg att men här kan man faktiskt ändå skaffa nannies, och det går ju, även om inte många pratar om det. Så jag har en au pair nu, vi tog in au pair, och hon hjälper oss med barnen. Vi har städning, vi har städhjälp, min mamma hjälper oss att laga mat. Jag har aldrig fått lära mig att laga mat, för jag har varit så fokuserad på allt annat. Så att vi har en liksom, rutiner nu runt omkring oss som gör att det går att fortsätta göra det jag tycker om att göra och vill göra.
Ja, men det är perfekt, man får liksom rodda. Och när man, ju mer karriär man gör, desto lättare har man kanske att köpa de här tjänsterna också.
Ja, precis, så är det ju. Det är inte alla som har råd med det, absolut. Nej.
Men du, ledarskap. Jag tycker vi måste prata om det redan nu.
Ja.
För det är ju någonting som du brinner för.
Ja, verkligen.
När du blev ledare här, de här första, hur har din resa sett ut? Liksom, som?
Ja, jag tror att det är svårt egentligen. Som jag sa förut, jag hade en känsla av en längtan efter att få jobba mer med människor och få vara den som leder och ansvarar. Sen tror jag det är svårt egentligen att förstå innebörden av det innan man har gjort det. Och gjort det i några år innan man inser vad det faktiskt betyder. Och det kom ju upp för mig där när jag tog min när jag blev promotad då, som sagt, Adam var 3 månader, och jag tittade runt omkring mig och tänkte, ska jag verkligen släppa honom nu så liten och gå och göra min, liksom, den karriär jag har drömt om här nu? Och jag vände mig till min mamma då för liksom, och hon, som hon alltid gör, jag brukar alltid säga, ingen i, det här, i den här världen ställer högre krav på mig själv än vad gör jag själv. Mm. Men min mamma gör faktiskt det. För hon är så rolig, för hon pushar alltid till den grad, och på tal om ledare, för det är en typ av ledarskap tycker jag också, när man själv är som tröttast och ifrågasätter sig själv som mest, då finns hon där och så säger hon liksom till mig, Maha, det är väl klart att du kan och ska göra det här. Du ska inte bara ta hans roll, du ska ta din chefs roll. Du ska bli vd.
Aha, så liksom, hon liksom peppar dig där.
Hon peppar jättemycket. Och, liksom, och så här att, jag bara, mamma, men jag känner mig så trött, att vila kan man göra i graven. Du är så ung.
Underbar,
ja, men du är så ung och energisk nu. Här ska du inte prata om någon vila. Liksom. Det, Gud skickar utmaningar till dig för att han vet att du klarar av att hantera dem. Mm. Så hon har alltid varit den som har gett liksom helt andra perspektiv och verkligen pushat och peppat på ett positivt sätt.
Ja.
Och extremt kärleksfullt sätt. Även om
det, ja, just det, för det kan ju bli kravfyllt det där också, men det har det inte blivit.
Det har varit en fantastisk balans på verkligen kärlek. För henne var så här, jag packar min väska, jag tar hand om Adam. Och han kommer få all den kärlek han behöver. Mm. Och du ska fokusera på din karriär. Så, att hon
kom för henne?
Hon kom, ja, som hon alltid har gjort. Satte sig och kom, och det gjorde hon i England också med Thea. Så att hon kom och jag tog jobbet. Och det var det bästa beslutet jag fattat, en av de bästa i mitt liv. För att dagen innan jag skulle börja så bestämde sig, då gjorde vi en omorganisation på Ericsson. Och då slog man ihop två regioner. Så att istället för att jag skulle vara ansvarig för inköp för Mellanöstern, så blev det Mellanöstern och Afrika. Och det blev helt plötsligt då ett team på 120 personer. Jag hade bara lett ett team på 10 innan. Mm. Och liksom där jag blev chef över chefer. Så jag hade också chefer som direktrapporterande. 3000 leverantörer och 60 länder som jag ansvarar för. Och en budget på 1 miljard kronor. Wow. Eller 1 miljard dollar faktiskt i inköp. Mm. Så det blev snabbt en extremt stor roll. Och en stor utmaning. Och det tog några år innan jag gjorde den här transformationen jag ville göra. Liksom, och gjorde jättemycket i den rollen som jag extremt, ja, men, tittar tillbaka på nu. Det var ett fantastiskt lärorikt äventyr.
Mm.
Och jag insåg ju efter de där 2 åren, då, när jag hade liksom stoppat om i ledningsgruppen, skapade det här teamet. Jag älskar att bygga team. Mm. Riktigt liksom, motiverade människor som bara ser, liksom, ser att the sky is the limit, som vi brukade säga. Det finns inga utmaningar, allt är en möjlighet. Vi tänker alltid stort och ambitiöst. Och liksom att få en annan människa att inse det, som min mamma gjorde med mig.
Mm.
Att jag ser en potential hos dig som inte du själv ser. Och jag tror på den så mycket. Och vi kommer se till att det där kommer ut.
Ja,
och den är så powerful.
Så det är egentligen din mamma som har lärt dig det här ledarskapstekniken?
Ja, men lite faktiskt. Ja.
Mm, coolt.
Det har jag insett nu i efterhand.
Ja.
För jag oftast, det är faktiskt en av mina styrkor, jag kan ofta se en potential hos en individ ganska snabbt när jag har träffat den personen. Och just att få jobba på att få ut den, liksom, och få den att blomstra. Och att den personen gör saker som han eller hon aldrig har drömt om att göra. Och se vad det leder till.
Eller hur gör du?
Nej, men det handlar jättemycket om encouragement. Vad heter det på svenska då?
Uppmuntran.
Uppmuntran, jättemycket. Mm. Och det är som att vara, jag brukar säga, alltså att vara en ledare är som att vara en förälder. Du går inte och säger till ett barn som kryper och lär sig gå att bättre lycka nästa gång, eller liksom, det där gick väl inte så bra. Ska vi prata om tekniken nu, eller hur du ska göra nästa gång så att det blir bättre? Det handlar hela, det är uppmuntrande. Vad bra att du försökte det. Nu kunde du ställa dig upp en liten stund, nu testar vi igen. Och liksom bara positiv energi. Mm. Och boosta och trycka på det som är styrkan hos individen, snarare än svagheten. Mm. För ju mer du liksom pratar om styrkan, desto mer kommer svagheten att bara liksom rinna ut. Alltså du kommer inte ens behöva tänka på att den måste förbättras.
Nej.
Utan mycket om och mycket
styrkebaserat ledarskap, ja, verkligen. Det pratar vi jättemycket om också i våra program. Hur man nu, alltså det är ju ingen idé, och många gånger så vet man ju om att man har några svagheter, men det är, om man börjar tänka på dem så blir ju de för stora istället.
Ja, de blir för stora. Man fokuserar, det finns Tony Robbins, jag vet inte om du läser hans böcker, men han brukar alltid säga where focus goes, energy flows.
Mm.
Och fokuserar du på din styrka, då är det den som kommer växa.
Mm.
Istället för att fokusera på svagheten.
Ah.
Så det handlar mycket om uppmuntran, att vara en ledare precis som om du vore en förälder. Och sen också skapa möjligheterna, förutsättningar för teamet att kunna göra det de behöver. Öppna dörrar, vara i branschen, vara den som verkligen tar hand om. De ska kunna känna att jag kan ringa min chef eller när som helst på dygnet med ett problem och hon hjälper mig att lösa det. Det gör liksom, det finns en trygghet.
Mm.
Precis som det gör i en familj.
I en familj, ja, men det är en väldigt fin parallell. Ja. Du var jag är lite nyfiken, så här, vad lärde du om dig själv i den här perioden? Det låter ju som det var liksom en det var där det liksom tog fart här, från den här teamet på 10 till det här stora jobbet. Vad lärde du om dig själv?
Jo, men det var då jag verkligen förstod vad mina passioner var. Jag fick ju den frågan och det var därför jag inte fick det där jobbet på Scania som jag nämnde i början av min karriär. För jag fick frågan, vad vill du med ditt liv? Eller vad tycker du om? Och vad kommer du vara om 5 år? Och vad kommer du vara om 10 år? Och jag hade ingen aning. På allvar. Liksom, jag hade aldrig tänkt så långt fram. Jag var liksom nyutexaminerad, ville ha mitt första jobb och behövde en lön. Liksom.
Ja, det är ju inte helt ovanligt att man faktiskt inte vet. Då.
Nej, och jag känner så här, nu, jag skulle aldrig ställa den frågan till nyutexat idag. Även om jag kanske skulle gjort det fast på ett annat sätt då. Men för att jag tror att det är lite för tidigt. Man måste få växa in i det och det är då det blir också äkta. Så det jag insåg är att jag har 3 passioner. Nummer 1 är ledarskap. Och det är det jag vill jobba med hela mitt liv. Och det är där jag kan göra en impact. Och där kan jag jobba för en bättre värld. Och sen insåg jag också att jag älskar att jobba kommersiellt. Och det var bara bekräftat ännu mer. Oavsett om det är på sälj eller inköp. Jag älskar att stänga bra deals. En win-win deal för båda parterna. Och så älskar jag att jobba med transformation. Och det är egentligen kanske man inte behöver... Jag är en sån person som... Jag är inte rädd för förändringar. Jag är snarare den som driver på förändringar. Händer det inte tillräckligt mycket så kommer vi upp med en ny idé och så gör vi, gör vi någonting ändå. Nu lever vi i en så pass föränderlig värld ändå så att
verkligen,
det kanske inte behöver ännu mer.
Men... Nej, men det där med liksom förändring. Förr så frågade jag ofta det i intervjusammanhang så här, hur man förhåller sig till förändringar och sådär.
Ja.
Och det är så här, för då fanns det ju oftast ett start och ett mål på en förändrings... förändringsprojekt eller någonting, men nu är det ju så här, det är konstant, så det går inte att ställa den frågan längre.
Nej, det går inte ens att göra det, men jag älskar att ha många bollar i luften, gärna olika grejer. Jag är verkligen i mitt rätta element när det händer extremt mycket, och det kan vara allt på jobbsidan, olika saker på jobbet, om vad det handlar om att driva ett projekt, samtidigt som jag liksom jobbar med en viss strategi eller göra rekryteringar och bygga om ett team och sen samtidigt som jag ofta, för jag är extremt aktiv på fritiden också, så jag har liksom projekt hemma och med familjen och alla ska ha liksom något att jobba mot och liksom
alla ska vara med. Åh, vad härligt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men du, hur kom du nu hem då och till Polarium måste vi... För det blev 12 år, kan vi ringa in på Ericsson.
Totalt sett, ja. Precis.
Var det svårt att lämna det? När
du... Ja, det är klart att det var. Det var ett tufft beslut. Men jag insåg ju det liksom under pandemin och därefter att nu har jag gjort det här. Jag gjorde den transformation jag ville. Jag hade tagit teamet till en viss nivå där vi var. Vi blev utsedda till årets bästa inköpsteam, både på Ericsson globalt, för vi nådde de högsta kopiorna, vi hade de högsta motivationen inom teamet, och det var egentligen det jag var mest stolt över, att folk var så motiverade.
Mm. Men du fick ju massa priser och grejer här.
Ja, jag blev utsett till årets ledare i Mellanöstern Afrika av SIPS, världens största inköpsorganisation. Mm. Ja, det är Chartered Institute of Procurement and Supply Chain. Och det var något jag var extra varmt om hjärtat för mig, med tanke på min passion för ledarskap. Då.
Ja, verkligen.
Men det var för att vi hade gjort den här resan då, med att transformera ett team till att ge fantastiskt bra. Resultaten var på topp. Jag hade också styrt om så att inköp jobbade väldigt nära sälj och väldigt affärsdrivet. Och, så det priset var jag väldigt glad för. Och det var verkligen... Det var verkligen en team effort, för jag kände att alla de chefer och mitt team som jag hade jobbade, vi var så alignade, vi ville samma sak, vi ville dra åt samma håll, och det var den miljön vi hade kunnat skapa tillsammans. Men
vad var det som fick dig då?
Att komma till Sverige? Ja. Jo, för då tänkte jag, nu har jag gjort det här och jag kände att jag började hamna i min comfort zone. Och som jag alltid gör när jag börjar känna att jag hamnar med comfort, så det börjar klia liksom. Jag känner att nu måste jag göra någonting annat. Nu är jag klar här. Jag behöver ta nästa steg. Och då tänkte jag, och när jag ändå håller på och tänker så här, för mig är hela livet ett typ av projekt, det kan låta jättetråkigt, men man ska gärna åstadkomma flera mål i en förändring. Så för mig var det så här, okej. Då ska jag, om jag ändå ska ändra jobb, då kan jag börja titta utanför, så att inte att jag byter från Ericsson till en annan bransch. För jag hade ju hamnat på Ericsson mest för att jag ville jobba internationellt, inte för att det var telekom. Jag har aldrig egentligen brunnit för telekom som industri. Mm. Så jag ville göra något annat utanför telekom. Jag ville också byta land, för jag tänkte att jag vill inte bli stämplad som en Mellanöstern-expert, för nu har det varit där i 6 år. Mm. Och det blir man lätt om man sitter för länge. Så jag behövde flytta på mig rent geografiskt. Och sen behövde jag också lämna inköp. Jag ville inte bli stämplad som inköpsexpert heller. Nej. Utan det var dags att byta, och då behövde jag gå tillbaka till sälj, tänkte jag, om jag ska ta mitt nästa steg i framtiden och leda ett bolag, vilket är det jag vill. Så jag behövde göra det. Och sen tänkte jag också, när jag ändå håller på, så måste jag också fundera kring familjen då. För nu har ju barnen, Thea var 6 månader när vi flyttade, Adam föddes i Dubai. De har aldrig bott i Sverige. Mm. Och jag ville att de skulle känna tillhörighet hemma i Sverige och lära sig språket, för de kunde ju inte språket.
Vi pratar
arabiska hemma och engelska på skolan, och jag försökte få in svenskan liksom, genom att läsa godnattsagor och allt, men de var inte bekväma i att prata det. Så då tänkte jag, men då är det Sverige vi ska till. Här kan barnen liksom få de fina värderingarna som jag tycker finns i Sverige. De kan lära sig språket, vara nära min familj, syster och bröder och min mamma. Men också för mig att kunna byta bransch till en industri som Sverige verkligen är framkant på. Och det är energi och hållbarhet.
Mm.
Och det här... Och när jag tänkte,
du hade liksom ringat in det innan du hittade Polarium.
Ja, jag hade verkligen... Och jag tänkte så här, och det här innovation händer. Vi är verkligen... Och det är något jag har varit extremt stolt över. Och man ser, jag tänker mer på det när jag har varit utomlands än kanske när jag gör här. Att vi är verkligen etta. Men andra länder och människor utanför ser upp till Sverige för att vara ett land där, liksom, där det kommer mycket innovation.
Mm.
Det
är så. Fortfarande. För ibland så får man känna, har vi halkat efter?
Nej. Det är jättemycket så. När man kommer ut, som jag gjorde då, jag reser runt väldigt mycket mellan Östern och Afrika och säger att vi kommer från Sverige. De ser lite förebilder.
Så vi ska fortsätta vara stolta?
Ja, verkligen. Mm. De har stor respekt för Sverige. Och det är verkligen något vi ska vara stolta över. Och fortsätta, och också, det är också ett ansvar att fortsätta vara den förebilden för resten av världen.
Mm.
Så jag kände att om jag ska jobba i min innovation och göra skillnad, då måste jag också vara ett land som verkligen driver på den förändringen.
Mm.
Så Sverige var perfekt för mig. Och då började jag kolla runt, liksom, vad finns det för jobb här?
Och då tror jag vi fick ju lite kontakt, eller via ja. Min kompanjon bland annat. Då. Så att du började nätverka då?
Yes, och då började jag nätverka. Och det hade jag inte gjort på många år i Ericsson. Ericsson är ju så stort så att det var 120 000 människor när jag började. Så att, det tar tillräckligt mycket tid att nätverka internt. Så jag insåg det, nu behöver jag bygga mitt nätverk utanför. Och det gjorde jag. Och det gick bra, så jag fick kontakt med bland annat Polarium då.
Mm.
Och fick ett erbjudande av att få vara med och driva tillväxten av bolaget. Och det kände jag var mitt i prick.
Och då måste vi ju prata lite mer om Polarium här nu då. Och jag har ju varit och träffat er, så jag vet ju lite då. Men energilager... och tillverka litiumbatterier. Ja. Men berätta mer.
Ja, det kanske inte låter så sexigt. Så här. Batterier, jag fick frågan
fast
från mina barn.
Elektrifieringen och hållbarhet är ju någonting
jag som... är ju det. Men jag kommer ihåg när jag fick berätta för mina barn då vad jag gör. Då fick jag ta fram en sån här Duracell, du vet, en liten A3-batteri. Ja. Såna här gör mamma, fast jättestora. Nej, men så att jag kom i kontakt med Polarium. Och Polarium jobbar som sagt, precis som du säger, vi bygger energilager. Framförallt, så det är ett ungt bolag ska jag säga, grundades 2015 av Stefan Jansson, min chef, och två andra grundare. Och han var ju så fantastisk, för när jag pratade med honom så han var så himla passionerad kring batterier, så jag blev ju själv lite inspirerad där. Mm. Och det här var tredje bolaget han grundade. Innan Polarum så jobbade han på Northstar, eller som han hade grundat också, och de jobbade blybatterier. Och han insåg då att nej, men här är teknikskiftet som pågår, som han också ville vara i framkant kring. Så han skapade Polarium, på den tiden hette det Incell, för litiumjon.
Det hette så från början, Incell.
Ja, det hette Incell. Så vi gjorde en rebranding för lite drygt ett år sedan.
Det är därför som det är många som kanske inte har fattat.
Inte känner till det, ja. Mm. Men jag tror
nu
också...
gör vi massor med reklam här.
Ja, men precis. Ja, tack för det. Nej, men jag tror också en av anledningarna till att Polarium inte är så känt är också för att vi har varit så himla upptagna med att leverera. Det är ett företag som har varit vinstgivande i många år, trots att den är så pass ungt som det är. Och vuxit organiskt. Och vi passerade faktiskt 1 miljard kronor i omsättning förra året. Det har vi gått ut med officiellt 2021. Så att det är, trots en unga ålder, så har det varit en fantastisk tillväxtraket. Som har vuxit 150% alltså, sen starten.
Growth. Hur många är ni nu då, anställda?
Vi är totalt 700, inklusive alla fabriksarbetare ute i våra tre fabriker världen runt. Men 150 kontorsarbetare.
Så det är international growth, verkligen.
Ja, och framförallt internationellt. Vi började vår resa i Latinamerika, första åren där. Och byggde vår första fabrik i Mexiko för det. Så de stora marknaderna för oss har varit... mycket Afrika sedan starten, USA nu passerade Afrika, precis, så det är den största marknaden idag. Vi har en del i APAC-regionen och nu börjar vi fokusera mer på hemmaplan, Europa och Sverige.
Ja, det är därför vi hör lite mer om
det
nu.
Därför vi...
Och du är ute och missionerar.
Exakt.
Men om man bara liksom, om du får bara en jättekort pitch här nu på att berätta, varför är det här så bra för att skapa en mer sustainable future?
Av en jätteenkel anledning. Ju mer, för att klara av hela den här klimatomställningen, så måste vi ju gå mot mer och mer grön energi. Och det förstår ju alla liksom, vad det innebär. Vi har fortfarande så att 80% av all energi idag kommer från fossila bränslen, vilket inte är hållbart. Och det är därför vi också ser mer och mer incitament och också teknikförbättringar inom grön energi, vindkraft, solkraft och så vidare. Och den energin är ju intermittent. Det går ju inte att planera för när vinden ska blåsa och när solen ska lysa.
Nej, tyvärr, ju liksom... inte idag snöar det och det är april.
Ja, men precis. Och när du ska gå normalt sett och tanka din normal diesel eller bensinbil, så ligger ju den oljan i en tank som du bara tankar ifrån. Hur ska du göra det med sol och vind i framtiden? Utan det måste ju också lagras någonstans. Och för att kunna liksom balansera den där då produktion och konsumtion, så måste det finnas ett lager i mitten. Och där kommer vi in. Så det är därför du måste ha en typ av energilager. Ja. Sen finns det ju olika typer av energilager. Det finns vätgas och bränsleceller och liksom, komprimerad luft och allt möjligt. Men det som är mest kommersiellt gångbart idag och som är mest relevant för oss är batteri. Energilager, battery energy storage system. Och det är det vi gör.
Det är det ni gör.
Sen liksom, utöver att den kan användas som ett lager, så kan den också användas för massa andra applikationer. För att få ner din elkonsumtion så du kan ladda upp batteriet när det är billigt och köpa el från elnätet. Och använda batteriet istället för att köpa från nätet när det är dyrt. Får du ner din elkonsumtion, det är ett sätt. Mm. Eller elkostnad. Du kan också använda batteriet för att koppla upp mot elnätet. Och då kan du vara med och trada. Det finns här elmarknader där batteriet kan stabilisera elnätet. Och
med tanke på att det nu är så dyrt också.
Precis, både dyrt och också att med all den här intermittensen nu så blir elnätet obalanserat. Och det kan vi hjälpa till med ett batteri och hålla den på rätt frekvens. Och det gör att du också kan tjäna pengar på energilager. Mm. Så det finns otroligt många nyttor med energilager. Och det är det som börjar liksom...
Så det här är din nya passion. Ja, det är liksom, man ser hur du bara ler och lyser upp när vi pratar om det här. Och det är ju jag med, för det känns ju som att det är framtidsindustrin det här verkligen,
som du har hamnat i. Vi har hamnat rätt i tiden, och det är därför den här liksom efterfrågan bara... Den är omättad just nu. Det finns otroligt mycket att göra.
Ja, men vad kul. Då har vi liksom... Nu har vi nästan fått lite kläm på din karriär, känner jag.
Ja, vad bra.
Men då kommer ju den där frågan som brukar komma nu, ungefär. Och den handlar om dina toppar och dalar.
Mm.
Och då skulle jag vilja att vi ringar in liksom hela ditt liv. Mm. Inte bara tänker jobb nu.
Mm.
Vad tänker du på när jag säger det?
Ja, men det första jag tänker på... det är att det var någon professor någon gång, jag tror jag läste om det, att, som sa att man kan inte vara lycklig mer än 2 veckor i taget. Det är på tal om toppar och dalar. Ja, det
går inte att vara konstant.
Det går inte att vara konstant på topp. Och de där dalarna kommer nog oftare än vad man tror. Och det har jag insett liksom med tiden att det är... Och speciellt med tanke på allt som har hänt nu med pandemin och den här krisen vi är i nu, Ukraina. Man är inte immun mot... det går inte att säga, men det här liksom sagorna, läser de fortfarande för mina barn på nätterna. Och sen levde de lyckligt i alla sina dagar. Tänk om det vore så. Tyvärr det finns inga lyckliga slut. Liksom, utan det handlar bara om attityden till och hur man snabbt kommer upp igen.
Men jag fötterna. Tänker på din resa då, som ändå så att säga, började ju väldigt tuff start ändå, även om du hade bra om människor runt omkring dig, så var det ju ändå ingen silversked i mun från början och en räkmacka, som vi brukar säga.
Nej.
Vad har det betytt, tror du?
Nej, men det är någonting jag med ödmjukhet verkligen är tacksam för på något sätt. Även om, av flera anledningar. För jag tänker att för det första så får inte alla samma chans att resa sig igen efter en sån start. Som vi ändå fick i Sverige. Mm. Och det är vi väldigt, som sagt, tacksamma för. Och jag känner att jag behöver ge tillbaka på samma sätt om den möjligheten jag fick. Så det är jag väldigt tacksam för. Men det har också präglat hur jag är som person. Och att jag idag kanske kan ta större smällar än vad jag kanske hade kunnat göra. Om jag inte hade haft en tuff start.
Mm.
För det är ju så. Allt handlar ju om att man blir ju bra på någonting när man har fått praktisera det ett tag. Och det är samma sak med dalarna. Ju fler smällar du tar i boxningsringen, desto snabbare liksom, lär du dig att komma upp igen. Och det, så på det sättet så brukar jag säga, jag är tacksam för alla utmaningar jag får. För det gör att jag kan växa som person.
Mm.
Och alla människor jag får träffa. För jag, även om...
Vad är det som har varit tuffast då?
Det tuffaste kanske inte har varit just den där starten. För det var ju ingen dans på rosor efter det heller, kan jag säga. Jag växte ju upp ändå med, som sagt, en ensamstående mamma. Vi hade verkligen ingen enkel uppväxt på många sätt. Både ur... vi levde ganska fattigt. Jag kommer väl ihåg ända upp i universitetstiden. När jag åkte till universitetet och jag hade kompisar som kom där och... Och jag kommer aldrig glömma det. Liksom. Det var en tjej som jag väl kommer ihåg. Hon kom alltid så här med uppslicade mangon och papajan i sin, i sin snackbox. Ja. Och jag tog fram mitt äpple liksom, och tänkte alltid så här, undrar om jag någonsin kommer kunna äta mango. Liksom. Ja. Det var på den nivån. Så det var väl en del. Men sen att ha det här liksom, känslan av att... Den ekonomiska aspekten var en. Men också det här att jag ville verkligen ge ge tillbaka och ge någonting bättre för min mamma och för min familj än vad hon liksom, hon förtjänar mer än så. Och liksom ha det här, inte, det var ett krav, men det var ändå positiv drivkraft för mig att... att kämpa liksom för att, så att det, jag är väldigt, jag har extremt hög arbetskapacitet idag på grund av det. Jag kan verkligen köra på 24/7 utan att tänka så mycket, och jag behöver inte så mycket tid för att ladda upp igen.
Nej, du har bra batteri.
Ja, jag har bra batteri.
Där fick vi till det också. Ja.
Men ur ett karriärperspektiv så jag kan säga att de tuffaste perioderna jag har haft har varit mycket med ledare som inte riktigt har varit bra ledare. Det har varit väldigt tufft.
Något exempel?
Ja, men jag har flera exempel, men jag har haft ledare som har varit så pass osäkra, även när jag har varit i höga positioner, som har jobbat mycket med management by fear. Mm. Trots att det kanske inte var intentional eller liksom, avsiktligt, utan mest för att de inte visste bättre eller var rädda liksom, för att framstå som inkompetenta eller liksom, okunniga och rädda för att ta in folk som visar sig kanske vara duktigare eller kunna ett ämne bättre än dem. Och få mer uppskattning för det. Så jag har ju haft ledare som har verkligen pushat ner snarare än lyft upp.
Ja, gjort motsatt mot vad du tror på.
Ja, väldigt.
Hur har du bemött det då?
Ja, men genom att tänka att så här kommer jag inte vara som ledare.
Precis. Man lär sig något av det också på något sätt.
Ja, men verkligen. Det har för mig varit en ögonöppnare att jag har gått raka motsatsen. Som jag alltid gör när jag tycker att någonting är fel, då blir jag ganska extremt åt andra hållet. Så ju mer jag har blivit nedpushad, desto mer har jag lyft upp från mitt håll. Och det har varit tufft, för att det, någonstans så måste man få energi för att kunna ge energi. Det blir inte hållbart långsiktigt, för du måste ju själv liksom kunna ladda för att kunna ge ut den där. Så att, under de perioderna så har jag ju både lärt mig att hitta andra människor som inspirerar istället och som ger mig den energin. Det behöver inte alltid vara chefen, även om man önskar att man kunde vara chefen. Oftast liksom kollegor, familjemedlemmar, vänner. Och det har varit bra, för då har jag stärkt min relation till dem och hittat de där inspirationskällorna. Men sen också lärt mig att vara genuin till mig själv. Och insett att när det kommer till den punkt att jag inte kan vara jag längre och inte stå för vem jag är, då måste jag gå vidare.
Precis.
Och det har jag gjort.
Och det har du gjort då?
Ja, det har jag gjort. Kanske inte lika fort alla gånger som jag hade behövt, men det har varit en erfarenhet också ibland att kanske vara med lite längre och verkligen liksom, lära sig av det också.
Men är det skillnad förstås kulturellt på ledarskap och... Hur har du blivit bemött, jag tänker som liksom kvinna i teknikorienterad bransch och sådär, hemma och kontra?
Jag får ofta den frågan, jag skulle inte tycka, oftast får jag som varför, ja, men du har jobbat i Mellanöstern, i ett land där inte, i länder där kvinnor kanske inte är lika promotade eller framåt. Sådär. Jag har försökt alltid se det som drar det till min fördel, att av den anledningen så syns jag mer. Och det är på gott och ont. Jag syns mer, och det innebär att jag kan bli snabbare nedskjuten. om jag säger fel saker eller gör fel grejer. Jag tar större risker.
Var det så också?
Ja, så var det ju, absolut. Sticker man ut lite extra och är liksom en minoritet, då blir man ju också mer sedd. Och blir inte lika uppskattad. Så det är ju en balans i att inte vara den som är för framåt i alla sammanhang. Vara den balanserad, men ändå framföra sin åsikt och driva åt det håll som man själv tycker är rätt. Och den balansen har jag verkligen jobbat på i många år och praktisera. För jag är ju själv extremt energisk. Jag är ju den som under skolan satt längst fram och ryckte, hade handen uppe jämt och hade alla frågor och vågade ställa frågor och vågade tycka till. Och,
så du är ju liksom framåt lutad verkligen.
Jag har alltid varit det. Men jag har insett med tiden att det är inte alltid till en fördel att vara det. Och hitta de liksom, punkterna där man kan vara det och där man inte ska vara det i rätt sammanhang.
Nu har ju du jobbat för ett svenskt företag utomlands så länge. Kanske någonstans svenska värderingar. Men hur var det att komma hem då? Märkte du så här skillnaden? Jag tänker på ledarskapet på Polarium. Och...
Ja, men jag tänker väl, en insikt för mig, eftersom jag hade ju knappt egentligen jobbat mycket i Sverige alls innan jag åkte ut, och insikt för mig att det är inte så annorlunda faktiskt i Sverige ur det perspektivet. Det är väl lika mycket politik här som det är någon annanstans, ja. Arbetsmässigt. Men det jag älskar med Sverige, det är att det finns... För det första så har du en annan möjlighet att växa på dina egna meriter, tycker jag. Och det är, även om när man är, liksom, om man ska kalla mig svensk nu, men som svensk så tycker man väl att nej, men vi är inte alls duktiga på det. Här måste man ha rätt kontakter för att komma in på rätt ställen. Och delvis kanske det är så, men inte alls lika mycket som det i andra länder, ska jag säga. Här tycker jag verkligen man får möjligheter. Mm. Och söker man ett jobb.
Det är lättare att ta sig fram.
Ja, verkligen. Mycket lättare, tycker jag. Och,
det var skönt att höra för alla som lyssnar nu.
Ja, men verkligen. Alltså, min man är så här, han heter Ahmad och han är fantastiskt duktig att jobba med telekom och i hela sitt liv och utbilda telekomingenjör. Han säger det också, när jag söker jobb i Sverige, då får ju han komma på arbetsintervju. Mm. Även om han har ett annorlunda namn och han får chansen och han får jobbet. Och det kanske inte hade varit lika självklart i andra delar av världen. Mm. Där man ska ha känt rätt personer för att få den där dörren öppnad eller annat. Så att vi tycker att det är väldigt rättvist här.
Ja.
Och det älskar jag med Sverige.
Men det här måste du nämnde ju för mig att det ser lite annorlunda ut när ni är tillbaka i Libanon och är på släktmiddag.
Ja.
Kan du inte berätta det?
Jo, ja, men det kommer jag så väl också, som sagt. Jag är verkligen... Ja, men jag älskar som sagt mitt jobb och alltid tyckte om att prata om vad jag gör på jobbet och i alla sammanhang och liksom som sagt framåtlutad. Men de gånger jag har varit i Libanon med min man och hans familj, och de kommer från en by i norra Libanon och det kommer folk på besök, då är det klart, då sätter man sig och så ställer den första frågan, så kommer det ju förstås till min man och nästan alla frågor är till honom. Jaha, vad jobbar du med och vad gör du och vad gör er familj och vart har ni, bor ni någonstans? Och det är liksom... Och jag känner mig lite utanför, för där är det verkligen, för de frågorna...
Du är liksom frun där.
Jag är frun, ja. Så att, som följer med min man. Så att det,
och i vanliga fall är det tvärtom.
I vanliga fall är det tvärtom. Å andra sidan så kan det vara en trevlig tid för honom att få skina lite då, för ovanlighetens skull.
Ja.
Att få vara den som får berätta och prata. Men det är en helt annan värld, det är det.
Ja.
Och jag tycker att få se de skillnaderna och att få vara med om de sammanhangen är ju rätt fascinerande egentligen.
Men lever ni liksom ett jämställt förhållande, skulle du säga?
Ja, verkligen. Jag tycker nästan så på gränsen till att det är åt andra hållet för oss. För att Ahmad är verkligen den som ställer upp i vått och torrt. Ta hand om barnen.
Så det är ojämställt för honom. Alltså.
På det sättet kanske. Mm. Mm. Men jag gör ju för sig annat. Så vi har väldigt uppdelat. Så här. Mm. Jag tar hand om barnens planering och skol. Liksom, introduktioner och så vidare. Och sen så är han den som hanterar med bil och hem. Och, han är fantastisk. Och det är jätteviktigt ur karriärsynpunkt. Alltså, det måste ju vara, man måste ha den supporten hemma för att kunna lyckas externt också. Mm.
Och någon som hejar på en lite.
Ja, och som blir glad för din skull.
Yes,
och peppar. Och han är ju väldigt annorlunda än mig. Han är verkligen allt det jag inte är. Han är väldigt lugn av sig, eftertänksam. Men trygg liksom och komma hem. Och det är ganska skönt när man har haft en galen dag och komma hem till.
Ja, men man behöver ju det opposite ibland. Verkligen.
Precis.
Du, nu ska du få den här specialfrågan som är kopplat till en av dina passioner, nämligen ledarskap. Och eller två av dina passioner, för det handlar om hållbart ledarskap som min samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. De skickar ju med den här frågan varje avsnitt. Och så du ska nu få svara på vad du ser som hållbart ledarskap och vad är det viktigaste som du som ledare behöver göra?
Vi pratade ju lite om det förut, men jag ska repetera lite, för jag tycker verkligen, för mig är ledarskap, det är som att ställa frågan, vilket ansvar eller vilken roll har en förälder i att skapa nästa generations liksom, samhälle och liksom, värld. Och precis så ser jag med ledarskap. För ledarskap för mig är som, att, som ett föräldraskap.
Mm.
Bara att, som sagt, när jag insåg att jag var en ledare, så insåg jag att jag blev mamma på nytt, fast lite större ännu. Därför att här handlar det inte om en individ som jag ska skapa förutsättningar för att lyckas i livet. Och det hänger lite på mig att få det att hända. Och konsekvensen av det kommer inte bara att påverka den här människans liv, utan kommer påverka ett helt samhälle.
Mm.
Och den människans framtida familj och vänner och så vidare.
Så tänka större.
Tänka jättestort och framåt. Mm. För jag tänker så att den dagen jag går till jobbet och har en dålig dag och spyr upp det över en av mina medarbetare, om jag skulle göra det, vilken påverkan kommer det här att ha på den här människan? Och när han eller hon går hem till efter jobbet och träffar sin partner och sin familj och mår dåligt på grund av den här dåliga feedbacken han fick av mig, och sen får ut det över sin. Mm. Men det får ju sådana ringar på vattnet som är egentligen oändliga. Och just, och det är all forskning, det är inte jag som säger, men forskning visar att den här typen av negativ kritik är så mycket mer powerful än positiv kritik.
Mm.
Och att du måste ge 5 gånger mer positiv feedback än negativ för att du ska slå ut bara det negativa till att börja med. Så för mig handlar det väldigt mycket om ledarskap, att skapa den miljön där folk verkligen är glada av att få komma till jobbet, njuter av det, har liksom, är motiverade, känner att de känner sig fulfilled, känner att de kan påverka och bidra. För det tror jag i slutändan alla människor vill göra i sitt liv. Alla vi vet ju att det finns en början och ett slut. Och alla vill vi, när vi ligger på en dödsbädd, tänka tillbaka i våra liv och säga, har jag gjort en bra, har jag lämnat ett bra avtryck?
Mm.
Har jag lyckats bidra på ett positivt sätt? Det vill vi ju alla kunna känna att vi har gjort. Så alla människor som går till jobbet vill ju kunna göra det här. Sen har inte alla de förutsättningar för att göra det. Så, och ledarna, det är där vi kommer in som ledare. Så jag har tänkt mycket på det här, att hur jag gör den bästa impacten jag kan och bästa förändringen i den här världen? Är det genom att jobba för Rädda Barnen eller WaterAid eller liksom Läkare Utan Gränser? Det hade jag också kunnat göra och tänkte mycket på det tidigare. Men sen insåg jag, nej, det är faktiskt genom mitt ledarskap. Och ju större ledarskap jag har, desto mer impact kan jag göra.
Mm.
Och för mig är det en hållbarhetsfråga. Det handlar om att skapa, liksom, ge kärlek, skapa passion, inspiration, för att folk ska känna att de får mer ut av sitt liv och mer lyckliga i sitt liv, och också kunna själva då ge det framåt.
Och då blir det hållbarhet, tänker du?
Ja, exakt. Och det blir, och då kommer vi alla leva i en bättre värld.
Mm.
Om det fanns såna liksom fantastiska ledare överallt som gav den boosten, energiboosten till oss alla, liksom, men hur skulle samhället se ut då?
Ja, wow. Där satt den.
Ja, men jag tänker mycket på Maja.
Mahas pitch på hållbart ledarskap. Men du, om man tittar på din karriär och sådär, att du har hamnat och hamnat. Nu har jag ju redan, du kanske har svarat på det också. Men om du själv ska formulera så här, vad är det som har varit riktigt avgörande? Och finns det vägskäl så här, som, eller så här, episoder, personer som kommer upp?
Ja, men det handlar mycket, mycket om att...
Förutom mamma då, som jag, alltså det känns ju som att det är en väldigt viktig nyckel här.
Ja, hon var verkligen liksom, hon var den som skapade plattformen för att jag skulle vara den jag är idag. Men annars, och sen dess har det verkligen de människorna, att jag, min syster, en fantastisk boost av fresh energy, alltid. De vänner, de kollegor jag har haft och kallar mentorer, absolut. Och liksom, för jag tar verkligen till mig när jag får höra någonting, en annan människas resa, så tänker jag, då jag behöver inte göra alla misstagen själv. Jag kommer ta tid att göra alla de här misstagen själv. Jag får lyssna på någon annans misstag då.
Exakt, och lyssna på Karriärpoddens alla 225 avsnitt.
Ja, exakt. Så det finns många som har gett mig väldigt bra visdomsord på vägen, som verkligen har peppat och pushat. Och framförallt under de perioder när jag själv har trott mindre på mig själv.
För det finns sådana perioder.
Ja, absolut. Ja, men inte minst när jag skulle, som sagt, när jag blev promotad och kände, kommer jag verkligen klara det här?
Mm.
För jag... Det är typiskt oss kvinnor att tänka liksom i förhand, om jag tar den här rollen, då vill jag ju lyckas i den. Kommer jag kunna göra det? Mm. Medan män ofta tänker, men jag tar den och så ser jag till och lyckas. Mm. Och så har jag börjat tänka mer och mer.
Men är du född med ett bra självförtroende?
Ja, men jag vet inte om jag är född med ett bra... delvis så är jag ju extrovert. Det tror jag att jag är född med.
Det tror jag också. Så här, kräfta eller lejon, men ja, extrovert. Det kan
extrovert,
vi boka
av. Ja. Mm. Sen tror jag att självförtroendet har nog skapats mer med tiden. Jag tror inte att jag är född med så här själv. Det tror jag inte. Utan jag tror att det har skapats med tiden. Och jag tror att jag har fått boosta det själv. Det är något jag har fått tänka igenom. Och mycket på grund av de dalar jag haft. Där andra kanske har tyckt att ja, men, nu tar du för mycket plats i rummet. Och nu är du liksom för...
Är det sånt du ibland får höra?
Ja, så har det absolut varit. Mm. Eller att, ja men okej, nu kommer en idé från Maha, liksom att nej men vi har inte tid för det här, vi får ta det sen, eller och det här är små grejer, men det har ju också varit tydliga liksom, ja men nästan liksom mobbning i vissa fall, där jag har blivit tillsagd att jag minsann inte ska ta en viss roll, därför att varför skulle jag tro att jag kan sälja när jag har jobbat med inköp i många år? Då måste jag ha jobbat med sälj hela mitt liv om jag ska
just
ta
det,
en sån...
det här att man ska gå i samma spår.
Liksom. Ja, men exakt. Mm. Sån typ av feedback har jag fått från seniora, väldigt seniora ledare. Mm. Och det, då får man ta ett steg tillbaka och tänka, okej, vänta nu. Tror jag verkligen själv på att jag kan det här eller inte? Och många gånger räcker inte det att övertyga sig själv, utan man måste få den bosen från andra, få hämta den från andra håll.
Och då, vad gör du då? Har du gått ut och hämtat den?
Ja, då har jag verkligen gått ut och hämtat den. Vare sig det är från vänner eller som sagt familjemedlemmar eller kollegor, då har jag fått jättemycket bosen.
Men det där är ju faktiskt väldigt klokt det du säger nu. Så här. Man måste ju på något sätt se till att fylla på sitt eget så här, självförtroende-läget. Själv. Mm. För det är inte, andra kan ju inte veta när det börjar sina, så att säga. Eller när man behöver fylla på, om man ser sig själv som en behållare. Så behöver man ju göra det.
Man måste be om det, alltså, så att, och prata om det. Och det har hjälpt mig jättemycket. Mm. För det är också, för mig, det är när jag pratar om saker som jag bearbetar också. Mm. Jag måste, ofta så kommer jag på grejer medan jag pratar. Så att det är samma sak när det...
Jag kommer på massor med grejer också när du pratar nu. Så att,
ja. Men det är precis, när det är tufft, då mår jag bäst av att prata om det, one to one med någon, och det har hjälpt mig jättemycket, för jag tänker igen på tal om att ingen är immun mot utmaningar. Det är ju samma sak med självförtroende. Bara för att man har stark självförtroende betyder inte att den alltid är på topp.
Nej.
Det är klart att den också sinar när det händer såna här saker, och man får jobba på att fylla upp det igen.
Mm.
Så jag kan framstå som väldigt säker och stark i mig själv, men jag är absolut inte det hela tiden.
Nej, vi är ju bara människor.
Ja, precis. Mm.
Du, om vi nu skulle börja summera lite grann då, så brukar jag ju roa mig med att försöka försätta dig i så här 20-årsåldern igen. och då så tänker jag så här, vad hade du behövt höra då, som du vet nu? Vad hade man behövt säga till dig då?
Ja, men förmodligen, och det här är ju något som man hör jämt, och ändå tycker jag är så svårt att ta till sig det. För det första att verkligen välja rätt sammanhang och rätt chefer och rätt kollegor. Jag skulle inte bara säga chefer utan generellt, att en miljö där jag tror och vet att jag kan vara mig själv och få växa i den jag är. Den är jätteviktig.
Mm.
Så att lika mycket tycker jag i en intervju när man söker ett nytt jobb, att man ska göra research i, är det här en miljö liksom, och en kultur som jag vill vara del av? Lika mycket att för den intervjupersonen att assessa om jag är rätt för det jobbet.
Verkligen, så där försöker jag tänka faktiskt, ja, men
det går
i
inte.
Alla mina intervjuer som jag gör, att det blir aldrig bra om inte det blir liksom rätt match.
Ja, och det är svårt att förklara för någon som inte har sett det tidigare, men jag har en jättebra exempel på det, för en av de första jobben jag sökte innan jag sökte Ericsson, så sökte jag mig till en mindre konsultfirma som jag tänkte att jag vill verkligen jobba med det här, och de gjorde alla de här testerna, du vet, alla intelligenstester och personlighetstester, och liksom det kom ut jättebra resultat, och vi hade en jättebra dialog, Och då sa den här rekryteraren, otroligt klok var hon. Alltså hon, för hon hade lärt känna mig, det var långa intervjuprocesser. Och hon sa, jag vill bara säga, alltså, vi vill verkligen ha dig här. Och vi tror att du är helt rätt för det här jobbet. Men vi tror inte att vi är rätt för dig.
Mm.
Och jag förstod inte vad hon menade då. Hon sa att jag tror att du behöver en större utmaning än det här. Du kommer inte att trivas här. Vi är för små för dig. Du måste få ett större utrymme att växa. Och det kan du inte göra på vårt bolag.
Mm.
Wow. Och det var så bra. Klokt. Och det insåg jag efteråt. Och tänk om alla liksom HR och liksom intervjuer verkligen kunde tänka så långt.
Mm.
Förutom att det var fint ur ett medmänskligt perspektiv att jag då kunde rätt snarare hitta rätt och få växa som person på Ericsson och som ledare, så var det också självklart för dem ett sätt att jag, om jag hade kommit in och inte trivts, så hade jag ändå behövt lämna.
Exakt, och inte kunna, det blir liksom ingen bra,
det blir ingen bra för dem heller liksom, affärsmässigt. Så att den är jätteviktig.
Mm.
Det kan man inte trycka på tillräckligt mycket, tycker jag. Och sen det andra är att att alltid tänka på att alla människor inte har samma agenda som jag själv. Det hade jag behövt höra tidigare. Ja. För det, liksom, med den boosten jag fick och det, liksom, den törsten jag hade liksom, att verkligen få ut och gå och förverkliga mig själv och göra nytta och förändra världen. Jag bara utgick från att jag har rätt intentioner.
Mm.
Har inte alla andra också det?
Mm. Skulle lite det vara något, där liksom.
Ja, men skulle det vara något fel i att vilja göra något bättre?
Mm.
Du vet, jag tänkte inte på att liksom, under de åren då, när jag var chef och ville liksom verkligen jobba för att min funktion ska liksom supporta affären och liksom gå ut och göra skillnad och liksom hitta de bästa leverantörerna. Och liksom, att min chef skulle snarare se det som ett problem. Att det liksom, jag hade aldrig tänkt den tanken.
Att det kunde finnas.
Att det kunde finnas, nej. För då blir det ett hot för den personen, att om då framstår inte jag som lika bra när Mahai så liksom gör så mycket.
Så det här politiska spelet?
Ja, men det här politiska spelet, väldigt så här, det hade jag behövt höra, att alltid på något sätt tänka på att hålla mig lite till min vakt. Det är lite tråkigt att få säga det, att vara på sin vakt. Men,
frågan är om det hade funkat på dig då?
Ja, frågan är om det hade funkat. Det kanske jag inte hade gjort ändå.
Men nu vet du det i alla
fall. Nu vet jag det, ja. Mm. Och det är inte bara en eller två personer. Man måste tänka på det ständigt. Alla som är runt omkring en. Hur tänker de och vad vill de? Och hur de kommer de att se på det här? Och det betyder inte, nu säger inte jag att man ska göra så att man ska förändra det man är för att liksom passa in och liksom please alla andra runt omkring sig. Det är inte det jag säger, men det är viktigt att man har det i åtanke och att man kan navigera sig genom det.
Mm.
För i slutändan, för mig är det en sak som gäller och det är resultatet. Och är det så att vi ska nå ett visst resultat, då måste jag ju ha de här människorna med mig, oavsett vad de tycker eller tänker egentligen.
Oavsett om de har samma agenda eller inte.
Ja, precis. Mm. Mm. Så att om, bortse från liksom det här med, eller det här mänskliga i att alla vi vill jobba och i en miljö där folk tycker om oss och vi tycker om alla andra och det är kärleksfullt och vi liksom håller varandra i handen. Även bortsett från det, rent affärsmässigt, ska du uppnå ett resultat så måste du ha andra med dig. Mm. Och det kommer inte alltid vara de som vill egentligen vara det, utan de gör för att, på något sätt, för att det är rätt.
Liksom. Ja, viktig grej. Mm. Är det något mer avgörande som du hade behövt höra?
Nej, men det här liksom tron på sig själv och som sagt att våga ta klivet även om man inte är 100% säker på att man kommer klara det. För det kommer, vi lever i en så pass föränderlig värld att bara för att det är konstant nu och en roll ser ut som den gör betyder inte att den kommer vara likadan ett halvår från nu. Allt kan ju förändras och du kan vara med och shapea det. Och det är också något jag vill ge, att man ska inte tro att bara för att saker och ting är på ett visst sätt, du behöver inte vara en follower. Du kan vara den som verkligen är i framkant och skapar den roll och den framtid du vill leva i. Så att liksom våga ta den rollen.
Mm. Och det gör du nu.
Ja, men det tycker jag att jag gör. Jag har alltid försökt göra det.
Ja, vad härligt. Tack snälla Maha för att du har varit med här och delat med dig av så många bra grejer.
Tack själv. Alltså, det var jättetrevligt att få prata med dig, Eva.
Tack superkul snälla. Var.
Tack.
Hoppas att du gillade det här avsnittet och har blivit inspirerad. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Maha Boseid. Glöm nu inte att följa Karriärpodden och Women for Leaders i sociala medier. Stjärnmarkera gärna podden i podcasterappen och dela avsnittet om du gillade det.
Det gör oss så tacksamma och glada. Jag kan också berätta att vi har öppnat för ansökningar inför höstens programstart i Women for Leaders Premium Leadership Program. Du kan läsa mer och ansöka på vår hemsida womenforleaders.com. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången. Vi hörs snart igen.